Du lyssnar på politikens sommarav, sen inte med Jenna Emte, Fredrik Wallström och Joakim Runt. Det som vi gör är att vi går igenom lyssnarfrågor vi har samlat in och så försöker vi ge svar på dem. Det kommer en sån här fråga till politiken snabela.yle.fi, det vill säga vår e-postadress. Varför, alltså det handlar om den där politiska värdekartan, ni vet, med
fyrfältet,
vänster, höger och liberalt och konservativt. Och den här lyssnaren frågar, varför finns det inga partier uppe till vänster i det här fyrfältet? Det vill säga, varför finns det inga partier som är vänster och konservativa? Varför är de alltid liberala om de är vänster?
Det är en intressant och en klok fråga, därför att jag själv har tänkt på det.
Just det. Och hur ska man svara på det här då?
Varför vill ingen sitta i samma gäng som till exempel Xi Jinping eller Alexander Lukashenko eller någon? Men som sagt, det här fyrfältet, just som lyssnaren påpekar, så är det här X-axeln, det är vågräta. Så det ska placera kandidaterna enligt ekonomiskt, hur man är till höger eller vänster. Och sen Y-axeln på lodrätt linje, så det där prickar man in deras andliga och kulturella värderingar.
Ja, just
liberalism och konservatism. Det liksom heter lite olika i lite olika fyrfält beroende på vilka mediehus som placerar dem.
Ja. Och förklara lite, alltså, hur ska man veta var man placerar sig? Då?
Om man till exempel grovt taget tycker att staten varken ska blanda sig i individernas privatliv eller i individernas privatekonomi, så kommer man liksom ner till höger, alltså nedre högre fältet. Där brukar ofta SFP-are och samlingspartister hamna. Sen till höger uppe, de som tycker att det där staten inte ska blanda sig i privatekonomin, men nog kan försöka se till att folk liksom, att det är lite ordning och reda på traditioner och kultur, och att det där folk inte hittar på vad som helst för dumheter som inte passar in i vårt kulturella, liksom, eller vår kultur, vår historia.
Och där
vår,
hittar man historia. Till exempel kristdemokraterna.
Där hittar man dem. Och sannfinländarna också för det mesta.
Just det. Så där att vi ska fortsätta sjunga den blomstertid nu kommer. Just det. Det är viktigt.
Just det.
Och kanske att äktenskapet är en viktig institution.
Mellan man och kvinna. Mm.
Just det. Mm. Samtidigt som vi sänker skatterna.
Just det. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Just det. Mm.
Sen i det här nedre vänstra hörni, så hittar vi då resten, förstås vänsterpartierna, värdeliberala, men ekonomiskt strängare. Där ska det vara liksom era pli. Och där är nu för tiden också de flesta gröna faktiskt i det hörnet. Men som sagt, ingen i vänstra övre hörnet, ingen som vill vara både värdekonservativ och ha en sträng ekonomi. Jag kommer att tänka på faktiskt en det här är nu helt bara en anekdot, men i kommunalvalet 2021 så kommer jag ihåg att det där Pekka Tiainen ställde upp i Helsingfors. Och Pekka Tiainen var alltså partiordförande för kommunistiska arbetarpartiet och hörde de här hårdföra kommunisterna i tiderna, alltså de som tillkände sig taistoismen, och ännu på 90-talet då hade de lite liksom det här salinism och taistoiterna som var inte så relevanta mer då, men då blev det mer en sån här hårdför liksom anti-EU. Han ställde upp i vad heter det, presidentvalet till exempel på en anti-EU-linje.
Mm-hmm.
Men, det där, men i kommunalvalet 2021 så placerar sig alltså Pekka Tiainen i högra övre hörnet, alltså tillsammans med de mest hårdföra nationalistiska samlingspartisterna.
Okay.
Sannfinländarna, förlåt. Ja.
Och vilket parti ställde Tiainen upp för då alltså?
Vad var det nu igen? Var det någon
alltså
sorts
vänster?
Nej, det var någon av de här funderingarna som alltid inför kommunalval så hittar man på någonting.
För sådana dagsfjärilar.
Ja, lite sånt. Eller så samlade ihop de som inte riktigt passar in i andra partier, eller som andra partier inte vill ha. Men så det visar bara att det där inte ens Pekka Tiainen så kom dit i det där vänstra hörnet. Jag vet inte riktigt hur han hade svara på frågorna som då ledde till att han placerades där. Men på tal om det så skulle jag nog säga här, som frågeställaren frågar varför det inte finns någon i vänstra övre hörnet, så skulle jag nog säga att det är ett stor orsak i det att vi journalister själva råddar till det så mycket.
Okay.
Att det ofta är oklart vad den här, till exempel den här lodrätta skalan egentligen går ut på. Du sa att den som är liksom konservativ hamnar högst upp och den som är liberal så hamnar ner. Ibland brukar det kallas att den som är nationalistisk är högre upp och den som är då mindre nationalistiska längre ner.
Ja, okay.
Helsingin Sanomats fyrfält, så kallar de, så säger de att skillnaden mellan liberalgröna och nationalkonservativa, så att nationalkonservativa kommer högre upp och liberalgröna längre ner, så att det där.
Men vad då, som att ta samma alltså karta, men döper den till lite, lite olika liksom parametrar.
Exakt,
på något vis.
Helsingin Sanomats journalister sitter alltså och bestämmer vad en liberalgrön är för någon och vad den ska tycka. Och så prickar de in då kandidaten dit.
Men man talar ju också inte bara om de här fyrfälten längre, utan man talar också om en skala som brukar förkortas som GAL-TAN. Alltså där man då både har med liksom grön och alternativ och liberala värderingar och sen traditionella, auktoritära och nationalistiska liksom,
i lite flera så ja. Just det, okay.
Och att det är liksom att den här fyrfältaren, visst den handlar ju också om ekonomi och värderingar, men den här GAL-TAN kanske ändå lite används också för att lite mer så här, försöka placera ut partierna så att man får det, för att alla sorteras inte riktigt så snyggt in i den här fyrfältaren. Ja.
Samtidigt så roddar journalisterna till det ännu mer när det här politiska teoretiker har kommit fram i den här så kallade GAL-TAN-skalan. Och så börjar man bunta ihop då, olika det där, ideologier, tankar, och då hör de ena till det ena och den andra till det andra. Men man kan ju tänka så här att om då Helsingin Sanomats, som då baserar sig säkert på det galt annat, man sätter att en grön är det där liberal och sen finns det då, hur var det, de hade nationalkonservativa och liberalgröna. Men ofta så kräver ju till exempel miljöpolitik, så kräver ju ett visst mått av kränkning av individens frihet, eftersom alla kan inte hålla på hur som helst om man ska ha en vettig och ordentlig miljöpolitik. Till exempel i kommunalvalsmaskinen så frågar man efter, eller det finns ett påstående om att dubbdäck borde förbjudas i centrum för att förbättra luftkvaliteten. Nåja, så den som svarar jo, dubbdäck borde förbjudas, så blir väl då satt i det liberalgröna ändan i Helsingin Sanomats fyrfält. Men då har man alltså, då vill man begränsa människors frihet, så borde man inte vara liksom, då är man icke-liberal i den här frågan, om ni förstår vad jag menar.
Okay.
Att det är inte alltid så lätt att säga. Och därför skulle jag också säga, samma gäller till exempel språkpolitik. SFP är där nere i den här högra nedre, alltså de är för fri ekonomi och frihet för individerna. Men frågar man sen att till exempel att sjukhus borde upprätthållas på olika ställen på grund av språkliga grunder, även om det är dåligt för ekonomin och det är inte fri och det här det blir sämre för andra då som inte har samma tillgång till service. Så då är man ju inte, det är ju liksom helt naturligt att SFP svarar ja, eftersom man värnar för det svenska språket, men det är inte alltid förenligt med liksom en fullständig frihet för individen. Jag menar, så här kan man hålla på, några säger säkert att jag håller här på med hårklyverier, att ja, man liksom allt.
Men hårklyveri är bra.
Ja, och det är det som vi lever på här i politikpodden. Ja. Så att det där.
Men sen, det har ju varit, åtminstone för bara de senaste åren har det ju varit mycket tal om att den här polariseringen också syns i Finland. Det vill säga att mitten håller på att försvinna på den politiska kartan. Det växer till vänster, och det växer till höger. Men, här kommer min fråga. Nu ser vi ju alltså Centerpartiet som i de senaste partimätningarna alltså växer. Och fett dessutom. Så vad då betyder det då att polariseringens tid är förbi i Finland om det växer Centerpartiet i mitten? Eller har Centerpartiet flyttat sig?
Bra fråga.
Och hitta några mera vänsterröster eller mera högerröster.
Eller har de här roddande journalisterna liksom satt den här, placerat den här fyrfältskartan så att det passar bättre där?
Ja.
Jag håller på ett sätt inte med om att polariseringen skulle liksom i grunden ha ökat hemskt mycket. Men säkert i retoriken och det att liksom just partierna hamnar så långt ut på de här fyrfälten beror säkert på att kandidaterna numera svarar att de är absolut av samma åsikt. Alltså det ska vi säga att de här fyrfälten som vi visar och som Hesari visar och det där kvällstidningar, de baserar sig alla på våra valkompasser och kandidaterna svarar där. Och nu har kandidaterna börjat svara mer liksom att de är kategoriskt av någon åsikt. Alltså man har ju fyra alternativ. Helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt eller sett då på andra sidan motsatt. Och nu för tiden svarar kandidater, speciellt i vissa partier, helst att de är helt av samma åsikt istället för delvis av samma åsikt. Trots att i de flesta frågor så är det svårt att ge ett kategoriskt svar. Om man ska vara riktigt ärlig, ska man vara delvis av samma åsikt eller inte ha någon åsikt, inte kunna svara.
Okej, okay, men är det här bra? Vill de vara tydligare vill de vara mera så här?
De vill liksom synas bättre. De tänker att, man, det, okay, att när jag svarar liksom kategoriskt så då hamnar jag liksom ut i en sån här i den ändan så att de liksom väljare som tycker så här absolut så de hittar mig där. Så tänker kandidater. Men det leder sen i sin tur att Vänsterförbundet till exempel och de gröna hamnar liksom nästan längst ner i det där vänster nedre hörnet liksom, som om de skulle vara tillsammans med Che Guevara ungefär, fast deras politik sen i praktiken är ganska normal så här, välfärdsfinlands liksom, partipolitik sen när man i praktiken gör det, men liksom, i de här frågorna vill man vara så kategorisk, så därför menar jag att kanske den polariseringen är mer på sån här retoriknivå, sån här image-nivå.
Ja, så kan det absolut vara. Och att man kanske vill motverka en sån uppfattning att alla politiker står för samma sak eller alla partier står för samma sak. Att man vill lite så här utmärka sig och erbjuda ett alternativ. Då är ju till exempel Sannfinländarna också en sån som gärna liksom, i alla fall i offentligheten och säkert också i valkompassen vill utmärka sig. Som annorlunda än de andra partierna.
Just det.
Ja, men deras politik är ju också nog annorlunda än andra partier där. Så där så finns det nog liksom ändå en koppling.
Men nu ser vi så, som Joakim tog upp i den här senaste partimätningen, som ju alltså kom ut i maj nu när vi pratar här. I partimätningen i maj så visar det att de partier som gärna vill svara så här kategoriskt inte går mycket framåt. Sannfinländarna rasar ju nu och de gröna går inte jättemycket framåt. Trots att om ni kommer ihåg så ungefär 5 år sedan så talar man om att de gröna och Sannfinländarna, de här stora motpolarna, det här är den här nya politiken, det här, den här värderingsbaserade politiken, lite identitetspolitiken, och här har vi de här nya liksom motpolarna. Och nu har det liksom ett samlat stöd på ungefär, alltså under 20% av de tillfrågade.
Ja. En fråga som lite tangerar det här kanske är en annan lyssnarfråga. Freddy.
Jag skulle bara säga att det där, jag skulle bara vilja svara på den här lyssnaren som frågade då, varför inga partier finns där. Om man ser på europeiskt perspektiv så hittar vi några, och då kan man gå via en nedsida som heter Political Compass, som gör ett mycket gedignare arbete att kartlägga ideologier än vad vi gör med våra valmaskiner, med våra några futtiga frågor. Så visserligen är viktiga för när man ska välja, men där har de liksom ett långt frågebatteri. I Europa, i Västeuropa, så har vi Sinn Féin i Irland, Franska kommunistpartiet och Sara Wagenknecht med sitt parti i Tyskland, som har brutit ut sig ur vänster för att bilda ett vänsterpopulistiskt parti. De liksom hamnar in i det här
vänsterkonservativa. Liksom.
Just det, vänsterkonservativa hördet.
Det som vi gör under sommarmånaderna, eller inte sommarmånaderna, utan sommarveckorna egentligen, vi ger lite tips på saker och ting som tangerar politik och som kan vara intressanta att titta på eller att läsa eller sådär. Freddy, du har ett tips.
Det där, jag tog nu den boken som jag just nu råkar läsa. Nu är det kanske lite politik att göra. Det är en av mina favoritförfattare förr i tiden och nu också, Slavenka Drakulic, kroatisk författare, som har skrivit roliga böcker om tiden under kommunismen, hennes hågkomst under tiden i Jugoslavien. Och nog mindre roliga, men nog så intressanta betraktelser från inbördeskriget i Jugoslavien. Eller det här kriget som följde efter att Jugoslavien föll sönder. Nu läser jag Katti Warszawa och andra berättelser om livet under kommunismen, där hon berättar historier från olika centraleuropeiska länder, alltså kommunistiska länder från kalla kriget, berättat ur husdjurs och djurs perspektiv.
Ah, okej. Okay.
Men det här är ett jättedåligt boktips, eftersom jag är inte så jättepigg på just den här boken.
Oh,
jag vet inte om jag orkar. No, det är lite så här. Jag vet inte. Jag kanske inte orkar läsa det till slut.
Alltså, idén låter ju kul.
Idén är
alltså,
jättekul. Och visst, hon är jättebra skribent och hon är som sagt hört i en av mina favoriter. Men jag ska kanske ändå tipsa om att hennes roligaste bok heter Hur vi överlevde kommunismen med ett leende på läpparna. För alla som vill liksom få en det där underhållande överblick över hur det egentligen gick till där på andra sidan järnridån, så det där, rekommenderar den boken.
Och vad hette författaren?
Slavenka Drakulic.